Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallå där, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 87 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. Du har säkert inte missat den. Den pågår just nu, den brinnande klimatdebatten. Hur världen inte verkar riktigt komma överens, hur vi ska lösa det här och naturkatastroferna avlöser varandra och klockan den tickar. Idag pratar jag med en av initiativtagarna till Klimatklubben, Emma Sund. Vi pratar om hur man ska göra med den här klimatångesten som så många av oss känner. Kommer vi kunna fortsätta resa? Och spelar det någon roll i slutändan vad vi gör? Om vi håller på och källsorterar och allt vad det är vi håller på med, kommer det faktiskt göra någon skillnad? Hon berättar också historien om hur Klimatklubben kom till, om den där uppmärksammade debattartikeln. Ja, du kanske har hört om de där 87 influencersna. Och att vi faktiskt måste öppna ögonen för vårt privilegierade leverne och att det pågår på bekostnad av andra. Och kanske det viktigaste av allt i just den här podden, vårt ansvar som influencers. Vad är vår makt värd egentligen och vad är det okej att göra med den? Här kommer min intervju med Emma Sund. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se/stories ger jag dig mina 5 tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag dig också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se/stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se/stories för att ladda ner den här gratisguiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen, Emma Sund!
Tack!
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Vem är du? Men kan du inte förklara det? För så här, du har ju varit med en gång tidigare i den här podden för ungefär 100 år sedan. Och jag tror, var inte det också typ en av de första gångerna vi träffades? Jag var hemma hos dig och i ditt kök med vitrinskåpet som var med på alla bilder.
Exakt, och vi har nog setts några gånger, men det här var första gången du var hemma hos mig.
Ja, precis.
Eller vi umgicks under en längre tid, kanske.
Typ 2 timmar. Ja. Mer än på ett event om man bara, hej, hej, tjing, tjing.
Exakt
så. Och det här kan man då gå tillbaka i arkivet och titta på. Jag kommer att lämna en länk i show notes så ni kan gå tillbaka och lyssna på det. Ifall man är intresserad av liksom Emmas claim to fame, om man säger så.
Men du kan väl... Jag hoppas jag inte sa något dumt.
Jag minns inte.
Nej.
Jag lyssnade igenom delar av det inför idag, men inte alltihopa, för jag tänkte också att jag vill också ha en liten fräschör, en liten du får liksom helt enkelt berätta igen, vem är Emma Sund och hur har din pitch förändrats sen sist?
Jag är journalist och stylist, kommer från tidningsvärlden från början och har väl bloggat och influerat sen 2009-ish, skulle jag tippa på.
Mm.
Gud, det är 10 år sedan. Mm, nej, vänta. Ja, jo.
Det är 10 år sedan. Ja. Du måste ha kalas i år med andra ord.
Ja, det borde man ju ha.
Mm.
Jag är också en av initiativtagarna till Klimatklubben som jag har startat tillsammans med Maria Soxbo och Johanna Nilsson som är också är två influencers.
Yes.
Som jag tycker
som också
att man
har varit med i podden.
Ja, mm. Om man inte har kollat in deras konton så tycker jag att man ska göra det.
Mm.
Jag driver mina kanaler emmasund.com och emmasund på Instagram. Och min fokus är hållbarhet i stort och smått. Jag har ett litet torp på Gotland där jag försöker att odla eget och komma lite närmare naturen. Och även visa mina kids att smådjur finns.
finns inte de i Stockholms innerstad?
Inte
i innerstan, men ni bor i närförort.
Närförort bor vi i Midsommarkransen. Men jag skulle inte säga att det är liksom samma koncentration.
Nej, jag förstår.
Jag är ju uppfödd långt ut på Vishamma.
Mm.
Så att jag vill jag vill visa men lite skit under naglarna helt enkelt. Måste ju stadskidsen få lära sig lite om, tänker jag.
Du har 2 döttrar.
Yes.
Eller hur? Hur gamla är de? Så jag har inte missat någon liten unge som har ploppat upp på sistone.
Som att de flyger ur mig.
Nej. Precis.
Hope not. Nej, Majken och Bodil. Majken är snart 4 och Bodil är 2,5, snart 3.
Jag tror att Majken var ganska nykläckt när jag var hos dig sist.
Aha.
För att jag pratade någonting om att jag klämde på Majkens tjocka kinder. Och jag tror inte att man gör det om de är typ 2-3 år, eller? Det känns inte otrevligt.
Ja, nej, men de är ju inte hunnit bli 14 i alla fall. Då hade det kanske varit lite mer.
Då hade det varit lite awkward.
Då hade det varit
ja,
nej. Men förhoppningsvis är de lika gulliga då.
Ja, det tror jag säkert. Uppskattar kanske inte kindklämmandet lika mycket dock.
Nej. Men nej, det är fullt ös. Det är ju, man kallar ju att det är pseudotvillingar när de är födda. Så det är 16 månader emellan. Så det är inte tråkigt hemma.
Det finns att göra, om man säger så.
Det finns att göra, yes. Mm.
Men du säger att du nu liksom har fokus på hållbarhet. Jag kallade dig i förra podden så kallade jag dig för vintage-drottning. Det var ju trevligt, eller hur?
Mm,
så att, ja, för det har ju liksom varit lite din grej, alltså hela vintage-grejen, vintage-mode och sådär. Hur känner du att dina kanaler har förändrats de här senaste 3-4 åren?
Alltså vintage och återbruk har väl alltid legat mig varmt om hjärtat. Men sen så har jag ska säga till mina läsare och följare som någonstans har uppfostrat mig i att tänka hållbart på flera olika plan i livet. En fortbildning.
Mm.
Ja, men verkligen superlyxigt att ha flera tusen personer som kommer upp med input. I början tyckte jag att det var lite jobbigt, men nu att man liksom aldrig kunde göra helt rätt eller vara perfekt som man så gärna vill. Mm. Men jag ser det verkligen som en superbra tillgång att bli puttad i rätt riktning.
Mm.
Det finns så mycket kunskap och erfarenhet och jag får det i kommentarsfälten till mig. Kanske när jag gör lite fel eller ett hejarop när jag gör något rätt. Så att ja, det är grymt.
Men berätta om...
Det finns mycket bra läsare där ute.
Jag vill ju såklart prata om liksom Klimatklubben och hela den rörelsen som bara så här exploderade mer eller mindre över en natt eller över en vecka i alla fall. Hur och när kom Klimatklubben till?
Ja, alltså det börjar med att jag, Johanna och Maria ingick i samma hållbarhetsnätverk som heter Sustainable Society. Och jag och Maria, vi skrev en liten debattartikel tillsammans som kanske några har hört om. Och många som har skrivit under också såklart. Och den skrev vi i augusti med en lampa i röven om att vi tänkte att nu kommer det snart. Nu kommer vi snart ha en statsminister.
Mm. Och det var inför valet.
Det var inför valet. Mm. Debattartikeln handlade om klimatet och att vi tyckte att det skulle bli enklare att göra rätt och svårare att göra fel. Mm. Där började vi samarbeta och kände att shit, det här, det gick ju skitbra. Vi jobbar jättebra tillsammans och vi har bra driv och ja, men vi tänker ganska lika. Så att jag och Maria snackade om så här, men nu har vi skrivit den här debattartikeln som förvisso låg och möglade i en byrålåda på Expressen.
Vi fick aldrig någon statsminister.
Precis, i väntan på statsminister.
Exakt.
Men vi kände så här, men nu vill vi göra något mer. Och jag tror att vi båda kände att våra följare och läsare kanske förväntade sig att vi skulle göra något mer. Mm. Vi har ändå en viss typ av makt och den kan vi använda på olika sätt. Och det ville vi verkligen göra istället för att bara sitta och pilla oss i naveln och vänta på att någon annan ska göra något. Mm. Så att vi sa så här, men vi tar en lunch. Och då sa Maria, men vi tar med Johanna också på den här lunchen. Och jag bara, ja visst, jag hade bara träffat henne typ 2 gånger men tyckte att ja, men det blir nog jättebra. Så vi sågs på Urban Daily och började snacka om vad man skulle kunna göra tillsammans. Och några veckor innan hade jag fått en kommentar på min blogg från en person som heter Malin. Som var ganska uppgiven och sa så här, vad fasen ska jag göra? Jag har sån jädra klimatångest. Hon kanske inte svor så lika mycket som jag gör. Men
du kanske är ganska chill med ditt jädra.
Ja, det kommer ju.
Jämansch.
Precis. Nej, men hon var ledsen för att hon hade så mycket klimatångest och hade inte så många i sin närhet som tänkte på samma saker eller som hon kunde få någon tröst eller kanske som hon kunde prata med. Mm. Så då började jag och Malin prata i kommentarsfältet och sa, vi började snacka så här, man borde ha så här klimatklubbar där man kunde träffa likasinnade och prata om klimatet, hur man kan göra. För man tillsammans är man stark och det är alltid enklare att göra saker tillsammans. Om man ska trycka på politiker eller företag eller få någon aning om vad man kan göra själv och så där, på alla plan. Liksom. Så då tog jag upp den här diskussionen som jag hade haft med Malin med Maria och Johanna och sa att det här med klimatklubb kanske vore något. Och Maria och Johanna bara, ja men det här kan vi spinna vidare på, sa de. Så då tackade vi adjö och sa vi hörs. Sen så den 8 oktober så kom ju den senaste klimatrapporten från IPCC och vi hade en messenger-diskussion om klimatklubben och på kvällen den 8 sa vi bara, vi kör, för hela våra kommentarsfält är fulla av klimatångest. Mm. Vi bara kör ut ett Instagram-konto som heter Klimatklubben och tipsar om alla att gå dit. Och över natten så fick vi 1000 följare medan vi låg och sov. Vi vaknade upp och bara, jaha, okej, vi var verkligen inte ensamma, det fanns ett behov för det här. Mm. Och sen så nu har det snart gått 5 månader och vi är över 30 000 på Instagram och 16 000 på Facebook.
Wow.
Så vi är verkligen inte ensamma om att vilja göra någonting men också att kanske hitta likasinnade. Det är ju enormt hopp om att vi ska fixa den här biffen.
Och sen då? Alltså jag tänker liksom att, ja visst ett Instagram-konto det är ju jättefint och härligt och sådär, men vad är liksom, vart händer förändringen? Vad händer sen?
Så Instagram-konto ska jag säga, det fungerar ju lite som att vi tar upp en problematik som finns kring klimatet och ger en del av lösningen och så bjuder vi in alla följare att diskutera. Det kan vara allt från hur ska jag komma på något bra? Ja, men vad man själv kan göra eller vad ens kommun gör. Eller, vi försöker på ett inspirerande sätt dra in folk i diskussionen. Nu kommer jag bara på tråkiga alternativ. Men det kan vara sådana här, vilka klimatsmarta matkonton följer du?
Mm.
Tipsa.
Mm.
För det handlar också om nudging, att en form av normförskjutning, att här är det liksom 30 000 som tycker att det här är viktigt.
Mm.
Också bjuda in folk att prata om det. Vi försöker också göra klimatfrågan snygg. Vi kan ju det här med att paketera på sociala medier, så vi använder den skillen på ett sätt som kanske inte så många andra gör som jobbar med just de här frågorna. Så där tror jag att vi vill nå brett helt enkelt. De som gillar att ha ett snyggt flöde. Men vill lära sig någonting.
Och det där är väl också en sån här modernitetsfråga, att just så här, ja, men man kan inte lyssna på politiker eller alltså en del tidningar, journalister som skriver om miljö. Alltså det blir ju antingen alldeles för platt eller alldeles för avancerat.
Ja.
Just det här att faktiskt göra det tillgängligt tror jag att ni har gjort.
Vi vill nå ut brett och även till de som kanske inte identifierar sig som en klimataktivist.
Nej.
Utan bara är genuint oroad för klimatförändringarna. Att vi vill nå brett helt enkelt. Och det tror jag att vi gör, eller det gör vi genom att ha den här nischen helt enkelt. Att vi tar upp klimatfrågor ganska kort. Jag menar, Instagram har ju sina begränsningar, snabbt talspråk så folk förstår. Vi vill inte preaching for the choir, vi vill prata med alla. Så att det är vårt mål. Sen så i Facebookgruppen så där är liksom allt från forskare till politiker till förskolepersonal som diskuterar vitt och brett olika ämnen. Och det finns otroligt mycket kompetens och expertis och högt i tak och respekt för att alla inte har kommit lika långt.
Mm.
För det är också viktigt i det här att man inte ska, man ska våga lyfta en fråga som man tänker på utan att man ska få, ja men har du inte tänkt på det här eller här? Utan man ska,
nej men precis, man kan inte börja med att shama varandra för att då,
nej precis, då kommer det ingen
dåligt håll. Men vad hände med den här debattartikeln?
Ja, men vi skrev helt enkelt en debattartikel, jag och Maria. Och totalt blev det 87 influencers som skrev under på den. Och det kontentan var att det måste bli enklare att göra rätt och svårare att göra fel. Och det kan vi allting från, ja men till exempel, det kanske ska vara lättare och billigare att åka tåg för att det är mer klimatsmart. Sen så ifrågasätter vi om det är rimligt att man ska kunna käka jordgubbar i februari. Det är ju faktiskt någonting som flygs in från andra länder för att vi ska njuta några minuter.
Mm.
Man kanske ska få längta lite mer. Det kanske ska finnas jordgubbar varannan månad. Nej, men det måste finnas någon. Nu är jordgubbar ett jättelitet exempel, men det handlar också om att.
Men
kanske,
poängen är ändå den samma.
Precis. Vi vet ju att vi måste ställa om.
Mm.
Så hur gör vi det då? Och hur får vi hjälp att göra det?
Mm.
Det är ju därför vi adresserade den här debattartikeln till Stefan Löfven. För att han är ledare för regeringen helt enkelt.
Och när kom den här ut? För till slut så fick den ju lämna byrålådan och nå internet bland annat.
Ja.
Och när hände detta?
Det var i februari. Fråga mig inte om datum, för det var lite blurrigt där på grund av lite olika anledningar. För det som den togs emot, eller det är så här, debattartikeln kännande sitt syfte, för det blev en enorm debatt.
Mm.
Men det blev inte debatt om klimatfrågan, utan det blev debatt om influencers.
Ja.
Och om vår ålder.
Mm.
Om vår kompetens.
Mm.
Jag blev intervjuad av TT, och de var en journalist där som ifrågasatte vad min kompetens var. Och jag bara,
Vad spelar du från?
Jag började räkna upp vad jag hade pluggat på universitetet. Sen bara, men varför frågar du mig det här?
Vad är det för kompetens som krävs för att anse att klimatet är en viktig fråga? Är min fråga.
Precis. Och föra fram det som vi redan vet och det som forskarna säger. Och det som var, förutom influencers, blev diskussionen om vi vill ha diktatur eller inte. Och det vill vi såklart inte, utan det går alldeles utmärkt att fatta beslut inom de demokratiska ramarna.
Men alltså det här blev ju nästan, det här blev ju en cirkus liksom. Det blev ju nästan en parodi på hur man någonstans, för jag menar att influenceryrket har fått ta mycket skit genom åren, det vet ju vi båda. Och att liksom att vi hela tiden någonstans måste överbevisa oss själva. Och just det här att man frågar om kompetens och bla bla bla. Men det är också så här, men det spelar ju ingen roll. Alltså, man behöver inte ha en utbildning. Man behöver inte ha, alla får ju ta plats. Nätet är en totalt superdemokratisk plats.
Och dessutom så är det ju influencers är ju ett samlingsepitet för otroligt många människor som besitter enorma kunskaper på olika håll. Det kan ju vara, det finns de som inte har någon utbildning alls, men det finns de som är genusvetare, skådespelare, jag är journalist. Och
att alltså min poäng är bara den att det är inte kompetensen som avgör, det är publiken. Och det är publiken som avgör om de anser att du har något vettigt att säga eller inte. Och det är därför de följer. Och att då liksom då blir ifrågasatt på grund av ålder, kön och kompetens är liksom, det är inte intressant, känner jag i det här fallet. För att faktum kvarstår att det är väldigt, väldigt många människor som lyssnar på de här 87 personerna. Mm. Och att då, att det ska bli någon form av liksom maktspelsgrej. Det blev ju bara löjligt, tyckte jag.
Ja, sen så kom det ju ut en hel del bra diskussioner om det här också. Jag och Maria skrev faktiskt en replik som inte kom med i Expressen, vilket var synd. Den borde du publicera på våra bloggar, inser jag nu.
Ja.
Det har liksom försvunnit i all den här
cirkusen. Får se till att göra det tills den här podden publiceras. Så ja, länkar jag till den.
Exakt. Men vi, hela tiden så återgick vi till samma argument. Kan vi prata om det riktiga problemet?
Mm.
Tiden går. Klockan tickar. Vi får mindre och mindre tid på oss. Ska vi prata om influencers eller våra ålder och vår kompetens? Eller ska vi prata om klimatet? För det var det vi ville göra. Mm. Sen så fick jag faktiskt ha en väldigt fin historia. För jag fick ett mail från en person som sa att han sket i klimatet och sa att vi var ute och cyklade och att vi knappt var torra bakom öronen. Och,
jag hoppas den här historien vänder snart, för att det, inledningsvis så kändes det inte så fin.
Nej, precis. Och han sket i, ja, men han sket i klimatet och tänkte fortsätta att leva som han gjorde. Och jag svarade bara att tack för din feedback. Jag blir jätteglad över ditt mejl och skrev att du skrev att jag har knappt tår bakom öronen, eftersom jag precis fyllde 36 och genomsnittsåldern på de som skrev under debattartikeln var just 36.
Mm.
Så det känns ju bra att man är ung och fräsch. Tack och en trevlig dag, skrev jag. Och han skrev tillbaka till mig på mail och vi hade en diskussion och det kom fram till att han bara inte ville att det skulle ligga på individens ansvar att göra rätt. Och där,
det är ju precis det ni var ute efter.
Precis. Och då,
eller vi, jag skrev ju också under, så jag är också så här, det är det som var hela poängen.
Ja, och det blev så himla bra det där mejlkonversationen, att vi hälsade varandra en trevlig vecka. Och, för det handlar ju om att det inte ska vara upp till individens, nu är det upp till individens, företagens, kommunernas och samhällets, det är samhällets ansvar, det är allas ansvar.
Mm.
Vi kan inte peka på någon annan hela tiden. Så vi måste peka upp på oss själva och alla andra samtidigt. Alla måste liksom dra sitt strå till stacken.
Men att du ändå någonstans, alltså då känner man ju att man faktiskt har nått fram när man på något sätt liksom vänder den här personen och vänder pekfingret tillbaka på honom själv, därför att ja, men det var ju det vi sa.
Ja,
och att han någonstans insåg det liksom.
Ja, men det var så himla fint, för jag brukar inte svara på såna här mejl, för det brukar vara ofta som att dunka huvudet i väggen. Men det blev så himla bra samtal och vi var ju överens.
Ja, och det var väl det är väl också det som är grejen någonstans med att vissa, och det här har vi pratat om i många år, att det är väldigt många, speciellt män, speciellt äldre män, som blir otroligt provocerade av influenceryrket och det faktum att man kan vara ung tjej, framgångsrik, utan någon högre utbildning och ändå lyckas. Liksom. Mm. Man behöver inte gå de här, liksom, man behöver inte få någon annans godkännande för att få ta plats på den stora allmänna scenen. Och att då någonstans en sån person får en liten tankeställare. Mm. För det fick han ju såklart. Du var ju vältalig och gav svar på tal.
Ja, jag hoppas att vi är kompisar. Nej, men det känns det. Nej, men det, jag tycker att det är så bra med just samtal. Det pratar vi också mycket om i klimatklimat. Vi måste prata om det. Sen är det inte alltid man orkar ta diskussionen. Särskilt inte när man blir kallad det ena och andra. Men det viktigaste gällande klimat är att vi pratar. För det är då vi flyttar fram vad som är norm helt enkelt.
Ja.
Vad som är okej att prata om och att det inte blir obekvämt och sådär. Så att ja. Det är viktigt att prata om och om influencers också. Vi fick ju oss en dänga där av Jan Gio som tyckte att han ville prata om influenceryrket, ja, i och med debattartikeln helt enkelt. Och det var väl kanske inte den mest nyanserade bilden som han gav. Men det är ju en annan diskussion.
Ja, fast kan vi inte bara peta lite grann på den?
Vi vill peta lite på den.
Jag vill peta lite grann på den historien. Vad var det han
jag
sa?
Jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev, men han pratade om unga influencers som sålde smink.
Mm.
Och att det var...
den här diskussionen hade vi för 10 år sedan. Har han inte hängt med?
Jo, men också så tror jag att, jag tror också att det kanske är svårt för folk som inte är inne i branschen att veta att det finns en så stor bredd på ämnen och personer och åldrar. Och det finns ju de som influerar om friluftsliv, om fiske, om mode, om smink och om hållbarhet. Och det, jag tror att det är lätt att bara försöka och famla efter att kunna klumpa ihop folk helt enkelt.
Men jag tyckte jag tyckte var så motsägelsefullt i den här artikeln han skrev, eller vad man nu ska kalla det. Det var ju att han i ena stunden var liksom så här att vi var så här icke-kändisar som trodde att vi hade makt. Fast vem följer oss? För vi var ju okända. Just okända var vi. Okända 20-something. Och i nästa mening så hotar vi med vår gemensamma 2,någonting miljoner följare om att vi ska minsann trycka till någon. Liksom. Mm. Det gick ju inte ihop.
Nej, alltså det känns... ja, jag vet inte. Det kanske inte var liksom den bästa debattartikeln som har tagits in i svensk media.
Nej.
Sådär. Men ja... Nej, men det som jag tycker är intressant just är att han vill ju klumpa ihop. Det var ju både män och kvinnor som skrev under debattartikeln.
Ja.
Vi hade en snittålder på 36, som sagt. Så att bara där...
Och alla skrev inte om smink. Det är helt oväsentligt. Det finns jättemånga supertalangfulla smink-influencers. Så det är också så här helt orimligt att man bara ska, ja men det är trams, men allting annat är bra. Smink tycker jag också är liksom, alltså fullt rimligt intressant ämne.
Men sen så handlar det ju också om att man måste få kunna vara intresserad av ett ämne men ändå bryr sig om klimatet.
Ja.
Man måste kunna få blogga om smink men ändå oroa sig om klimatförändringarna. Det handlar ju om att, och det är också inne på en diskussion som kom i och med debattartikeln, just att man ska leva som man lär.
Mm, Mm.
Och alla blev satta under lupp. Och, ja. Men du då? Och det handlar ju, och det är också så här, men om det bara var de som levde enligt FNs klimatmål som fick uttrycka sig, då skulle det vara
väldigt tyst.
Väldigt, väldigt tyst. Och det oroar mig. Om det bara är de som lever helt prickfritt som får uttrycka sig om klimatet eller hållbarhet. För att grejen är att det blir ju enklare för influencers, då framför allt influencers, att ducka.
Ja.
Att inte skriva om hållbarhet, för då är man target. Alltså vi måste liksom på något sätt bli lite schysstare mot varandra och kunna hjälpa, men få lite respekt för att vi inte har kommit lika långt och att det inte alltid är helt enkelt att göra rätt, såklart. Och då återkommer vi till det här med att det måste bli enklare att göra rätt.
Mm.
Ja, men det blev jag väldigt ledsen av den diskussionen, över att man måste, att man bara pekar på andra. Men du då? Men du flyger ju, eller du äter ju inte vegetariskt eller veganskt. Och du,
ja, alltså, man måste vara perfekt. Alltså, jag trodde att vi någonstans hade, för det här blir ju också, du vet, när det är diskussioner som går ihop, för att ena sekunden så blir då, så får influencers mycket skit för att man visar upp en så perfekt bild av verkligheten och att allting är så himla, du vet, lent och glossigt och liksom rent icke-skitigt.
Mm.
Och det är inte bra. Men sen när man visar upp att man inte är perfekt och kanske försöker någonstans här, ja, men vi gör så gott vi kan och det måste vara okej.
Mm.
Då är inte det bra heller. Så Nej. Det är så här, man kan inte riktigt, man kan inte göra rätt.
Det måste, hur känns det? Det måste få vara good enough, och att man försöker eller att man orar sig. Men också en respekt för att vi lär oss hela tiden. Vi pratar ju i klimatklubben ofta om klimatglasögon. Att man har på sig klimatglasögon och att man ställer in skärpan. Och min skärpa ställs in varje dag.
Ja.
Jag ser nya saker hela tiden som jag kan förbättra mig eller göra annorlunda. Så att det vore ju orimligt att förvänta sig av någon att de ska leva helt prickfritt. Däremot så tycker jag, eller hoppas jag, att fler influencers tar tillfället i akt och faktiskt använder sin makt för att påverka och inspirera. Och inte peka på att andra ska göra det.
Men hur gör man? Hur sätter man på sig klimatglasögonen och försöker göra så gott man kan utan att bli helt förtvivlad och helt... Alltså jag menar, jag kan känna en enorm hopplöshet. Att så här, ja, nu bor jag på landet så jag kör bil. Och jag kör inte bil varje dag, för jag jobbar ju hemma, kan jobba hemma ganska mycket. Så att men jag kör en ganska liksom gammal bil. På ett sätt är väl det bra, men på ett annat sätt är det dåligt. Och alltså du vet, det känns ju som att man kan alltid göra mer, man kan alltid göra bättre. Så hur trillar man inte ner i det här hopplöshetshålet där man bara känner att, men ingenting jag gör spelar någon roll, så fuck it liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag tror, för det första ska man vara snäll mot sig själv. Sen ska man gå med i klimatklubben. Ja, men jag tror verkligen att det, man lär sig mycket av och känner hopp av att man är många.
Mm.
Och just att man, ett sätt att göra någonting är till exempel som vi pratar om det. Att flytta fram hela tiden vad som är normalt. Och där gör man en jättestor insats. Att överhuvudtaget reflektera.
Mm.
Sen så har ju alla personer har ju olika förutsättningar och har olika stora klimatavtryck.
Mm.
Så att där tycker jag, eller ett tips är att göra en klimatkalkyl. Det kan man göra på klimatkalkylatorn till exempel. Och där ser man vad man har för utsläpp och var den stora utsläpp hamnar. Om det är på bostad, om det är transport eller om det är konsumtion eller vad det nu må vara. Och sen så kan man göra en klimatplan. Det kanske inte är så att man ska fixa allting precis just nu. För då kan det kännas lite övermäktigt kan jag tänka mig. Eller det kan jag känna att jag ska fixa allt nu. Utan man kanske gör en 5-årsplan.
Mm.
Och man ger sig själv lite perspektiv tror jag. Jag är ju uppvuxen på landet. Och där man har varit beroende av bil. Men jag märker ju också att vi gör en hel del dumma bilresor till exempel. Vi saknar en burk crème fraîche. Vi åker ner till lanthandeln och köper en 4-liter.
Mm.
Istället för att vi kanske ska laga något annat idag. Och sen så åker vi ner till lanthandeln när vi faktiskt något mer vi behöver.
Mm.
Att man kan bli lite smartare. Men idag så lever vi i ganska snabb värld. Det liksom är ganska enkelt att ta bilen helt enkelt. Sen så tror jag också att just att förutsättningarna ser så annorlunda ut beroende på var man bor och hur man bor och att hur man bestämmer kring hur man ska lösa problematiken kanske inte ska se likadant ut från Jokkmokk till Norrmalm.
Mm.
Nej, men det,
men det är klart, man har ju helt olika förutsättningar.
Ja, och det tror jag att man måste kunna se. Det behöver inte vara så svart och vitt, utan jag tror också att vi måste försöka se klimatfrågan ur ett smartare perspektiv. Utifrån allas förutsättningar.
Mm.
Att det måste, eller jag hoppas att det kan inge lite hopp. För det som jag ser som ändå liksom är djupt nere i klimatgrötan. Jag känner ju enormt mycket hopp just för att dels är jag ju väldigt påläst. Men också att det är så många som är engagerade. Och det går snabbt som tusan. Det är så många som sätter på sig klimatglasögon och ställer in skärpan. Och det finns många olika aktörer som bidrar till det. Inte bara klimatklubben som gör väldigt viktigt arbete. Som Greta till exempel.
Mm.
Och det här kanske är lite, känns lite konstigt i sammanhanget. Men aningslösa influencers. De bidrar ju också till att till exempel lyfta klimatfrågan ur flygperspektiv.
Aningslösa influencers ska vi också förklara. Det är ju ett Instagram-konto som har gjort det till sitt mission att hänga ut mer eller mindre influencers som flyger väldigt mycket. Och skriver om det i sociala medier. Och det här är ju, alltså det här är väldigt kontroversiellt och jag har väldigt svårt att bestämma mig vad jag tycker.
Det är lite som att jag är Sverige i kyrkan nu, men de lyfter ju ändå frågan på något sätt och de har ju sjukt många följare nu.
Ja.
Och det, man kan tycka vad man vill, men de pratar om det.
De pratar om det och de gör det ändå på ett väldigt sakligt sätt. Det är inga personangrepp, det är inga liksom, det är så snyggt som det kan bli, om man säger så.
Ja.
För det som görs. Det är klart att det är ju problematiskt på ett sätt. För det gör ju också att, alltså det ger ju, jag som är liksom den här influencer-talespersonen, det ger ju yrket väldigt mycket skit liksom. Men sen så kan jag också hålla med att så här, okay, de har inte börjat hänga ut folk som så här, flyger en gång om året eller flyger, utan det här är ju enorma mängder utsläpp att man åker från Bali till Maldiven, man åker jorden runt typ 4 varv på ett år liksom. Och det är ju orimligt, tycker jag.
Och det som de säger, när man ska liksom packa ner det här till någon annan nivå, så är det de säger, det är ju inte de som hittar på klimatförändringarna, utan det de säger ju bara det som vi redan vet, att flyget är dåligt.
Mm.
Flyget, vi måste flyga mindre.
Mm.
Sen så använder de en retorik som ja, den känns.
Mm, den är väldigt intensiv och den är väldigt liksom
intensiv. Och man vill
framkallande.
Ja, det är klart den är det liksom, men det är ju
poängen.
Det är ju poängen. Sen så kan man ju diskutera skam som metod, är ju, som pratar mycket om flygskam och sådär. Men som metod så kanske den inte vinner några så här klimataktivister kanske. Men, men jag tror att det är viktigt. Det har ju hänt någonting i alla fall kring flyget. Jag tror att det är fler som tänker efter.
Ja, det tror jag med.
En flygresa. Och där är man ju ändå, om nu liksom målet är att rädda mänskligheten, så kan det väl ändå vara okej, kan jag känna.
Medlen helga målen, så att säga. Ja. Alltså, men grejen är den också att, nu ska jag dra en så här fantig referens. Jag tittade på Day After Tomorrow förra veckan. Den här filmen är då från 2004, kom jag fram till. Jake Gyllenhaal är ett barn och man bara, hur gammal är den här filmen egentligen?
Så kul, vad roligt. Jag kommer ihåg vilken film det är.
Det här är en film som handlar om att miljön går totalt bananas och vi går helt enkelt essentiellt in i en ny tid. Och det som händer är också så här att det blir ju tsunamis och det blir ju vulkanutbrott och det blir ju extrema vädren. Mm. Och det slutar ju med att typ Golfströmmen går bananas och jag vet inte, flytta på sig eller dör eller vad, jag vet inte vad den gör för någonting, jag kan inte sånt där. Men it's bad. Och slutar med att hela jorden fram ner till typ norra Afrika, ja men till ekvatorn mer eller mindre, täcks av is. Alltså det blir en ny istid.
Mm.
Och det som är grejen med den här filmen, till skillnad från många andra så här katastroffilmer, eller, det är att det finns ingen hjälte. Jo, det finns en hjälte, men han är dum i huvudet. För att han ska typ täcka halva USA på snöskor bara för att han ska ta sig till New York till sin son. För det finns ingen poäng, för han kan inte göra någonting när han kommer dit. Det är inte så att han så här, kommer att rädda, utan han bara, jag är här nu. Och man bara, fast vad gör du här? Två personer dog på vägen. What are you doing? Liksom. Ah, skitsamma. Så jävla dumt. Så det finns liksom ingen så här, du vet, som Armageddon, de ska åka upp ett gäng och spränga den här striden eller vad det nu är för någonting. Det finns ju oftast någon som ska lösa problemet. Mm. Men här löser ingen problemet, utan shit hits the fan. Och liksom allting går åt pipan. Sen så överlever ju hjälten såklart. Så liksom på så sätt så slutar det ju väl. Men det är ju jättemånga andra som dör, som de inte då lyfter. Och jag kände så här, det här är nog den mest realistiska katastroffilmen jag någonsin har sett. Därför att, och du vet, och de pratar om Golfström, och de pratar om saker som vi nu, 15 år senare. Jag menar, när man ser den här filmen nu, då är den inte så himla orimlig.
Mm. Nej.
Så att, och där problemet är det så här, men vi kan inte skrämma upp folk. Vi kan inte, liksom, vi kan inte prata om det här, därför att då blir det ju panik. Och då, vad händer då med vårt samhälle? Typ, om man faktiskt skulle prata om, vad är det som är på väg att hända på riktigt? Vi säger bara så här, ja, vår planet kommer att gå under. Fast vad betyder det? Liksom? Och vad betyder det för oss? Därför att när vi pratar tsunamis eller vulkaner eller översvämningar eller vad det är för någonting, det når ju sällan oss. Vi inga extremväder. Vi har en storm då och då.
Det som är problemet, förutom att vi inte har Bruce Willis som vår hjälte, som vi kan invänta.
Han är inte ens med i den här filmen. Han hade inte varit så dum att han försökte träcka 20 mil i snöskor när det är så här minus 40.
Nej, faktiskt inte. Men problemet med klimatfrågan är ju att det är en stor förändring under lång tid som vi inte ser. Det är luktfritt. Vi ser den inte med blotta ögat här uppe i norr.
Mm.
Men krasst och ganska hårt sagt, så är det ju inte vi som drabbas i första hand.
Nej.
Utan
framförallt... Men när isen kommer, Emma, när isen kommer, då är vi fett körda.
Det är ju kanske inte isen vi ska oroa oss för just nu, men kanske torkan och matförsörjningen. Mm. Det som vi ska komma ihåg är att det är ju vårt levande, vi som har det väldigt gott ställt, och vi i Sverige som lever på 10 ton koldioxidutsläpp varje år. Det är vårat levande som vi lever på bekostnad av andra på ett sätt. Eftersom det är inte vi som drabbas.
Ja, då ser vi det inte. Det är det som är det stora problemet.
Men då ska vi komma ihåg de fattiga kvinnorna som inte har råd att fly när deras ö slukas av havet. Eller de som inte har råd att köpa mat när deras skörd slår fel på grund av klimatförändringarna. Nu är det ju inte bara upp till gemene man såklart. Det är inte individerna, utan det är företaget och samhället också. Mm. Men vi kan ju, jag menar, vi är ju opinionen. Politikerna lyssnar ju på opinionen. Om inte vi säger att vi vill ha en förändring, så varför skulle de bry sig?
Mm.
Men och sen så är det ju att det är ju inte jorden som går under, utan planeten planeten klarar sig alltid. Det är ju mänskligheten som ligger lite pyrt till.
Mm.
Det som man tror, eller det som riskerar att hända, är ju att det blir mer extremväder som torka och översvämningar. Alltså det blir jättetort på vissa ställen och översvämningar på andra ställen. Och att vissa platser blir helt obeboeliga.
Mm.
Till exempel runt ekvatorn. Och det betyder ju att det är en jädra massa människor som behöver ta
vägen någonstans.
Vägen någonstans. Mm. Och matförsörjning och sådär. Men jag menar, vi kommer ju drabbas också. Vi drabbas redan. Det ser vi ju på den här sommaren med bränder. Och jag tror ingen skulle vilja vara inringad i en skogsbrand såklart. Men vi kommer ju förmodligen också se mycket torka. Jag menar, jag har torp på Gotland och där... regnade en gång på hela sommaren.
Mm, men det var ungefär som hos oss. Jag har ju egen brunn nu.
Mm. Kul för dig!
Ja, fast det vete fan alltså, för att det var ju verkligen, den var ju på väg att bli tom. Så att liksom, det är ju också så här, vi tog ju till alla små tricks för att spara vatten i somras, och då är det ändå liksom så här. Vi kunde ju egentligen bara så här, jag kunde ju åka in till stan och hämta vatten hos mamma som har kommunalt vatten. Så att för mig så var det ju en väldigt liten effort jag behövde göra. Det var ju ingenting som egentligen hade en impact på mitt liv. För jag menar, jag tänker på just det här att, och då kommer man in också på hela den här diskussionen med liksom flyktingkrisen och sådär. Vad händer när ett helt land försvinner liksom under havet eller brinner upp? Alltså vad ska de personerna ta vägen då? Om man inte tänker liksom kollektivt.
Mm.
Att det är en jord och att vi är en planet och vi måste samsas om den. Utan att de här gränserna är så tajt dragna, så när isen kommer, då har vi ingenstans att ta vägen. För att då är Afrika så här, bara nej, tough shit, vi har stängt.
Men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg eller få perspektiv eller tänka på vilka det är som drabbas. Och också komma ihåg att vi är så sjukt privilegierade över att vi bor i ett land där vi inte står inför sådana direkt livshotande en sån framtid. Och försöka tänka sig in i den situationen där det är annorlunda.
Mm.
Det är så otroligt viktigt att komma ihåg. Men också att vårat privilegierade levande är på bekostnad av andras. Det är ju jättejobbigt att tänka på, såklart. Men vi ska, grejen är att, och jag tror också att vi ska ju ner till någonstans runt 1-2 ton koldioxid per år.
Mm.
Vi ligger runt 10. Och då om vi ska liksom koppla tillbaka till aningslösa influencers och hela den debatten, så en resa till Gran Canaria kostar 1,8 ish, eller om det är 1,6 koldioxid för en person. Tur och tur. Och då förstår man liksom vilken otrolig mängd det är.
Då har vi redan liksom, då har du redan gått över årskonsumtionen inklusive mat, resor, precis, boende, exakt, alltihopa.
En,
liksom,
en genomsnittlig svensk äter för ungefär samma på ett helt år.
Okej, okay, så jag måste alltså äta mindre, resa mindre. Alltså jag får panik, Emma.
Nej, men du kan ju bara skippa flyget.
Ja, ja, jo, men om jag äter för ett ton, då får jag ju inte bo. Och definitivt inte köpa en ny dator som jag precis gjorde.
Alltså, jag tror att vi måste bli...
Men du vet, och det är det här som händer. Ja, det är så här som händer med mig, att jag blir så här... Och andas i påse, behöver, liksom.
Det här behöver ju inte ske just nu, men däremot så måste vi börja tänka, och ju längre vi väntar desto större utsläpp blir det ju. Så att jag tänker att, ja, men du kanske inte ska köpa dator på ett tag nu.
Ja, och så jag hade inte den, min förra var från 2013. Så att...
Precis, och det kanske var dags. Det kanske var dags.
Det var dags.
Och så tror jag att förhoppningsvis så förändras marknaden också. Att det blir enklare att till exempel laga eller uppdatera datorer i sin tid. Men jag menar, vårt samhälle förändras ju i en enorm takt också. Och förhoppningsvis så rimmar den med det sättet vi behöver leva på. Mm. Men vi kan väl säkert vara överens om att vi kanske konsumerar lite mer än vad vi behöver. Mm. Vi behöver inte, vi är inte i liksom starkt behov av allting som vi konsumerar. Vi kanske kan äta mer klimatsmart och säsongsbetonat. Ur mitt perspektiv så är det ju så här, när man pratar om omställning, många pratar om att ge upp saker. Och jag tänker bara, nej, absolut inte. Man är inte upp, man måste bara tänka annorlunda. Mm. På ett kreativt sätt. Jag ser liksom noll, jag ser inte att jag ger upp någonting. Jag säger bara att jag kanske trycker på paus. Jag flyger inte nu, men det betyder inte att jag aldrig mer kommer få se en annan världsdel, utan just nu så trycker jag på paus. Mm. För att flyget är så pass dåligt just nu. Och jag tror att man måste få en perspektiv också, vara schysst mot sig själv. Det kanske inte ska vara förbud, men däremot så kan man tänka annorlunda bara. Mm. Var lite mer kreativ.
Och vad tänker du? Liksom, alltså det är ju ganska många, både influencers, både liksom makro, mikro, mini, hela gänget som lyssnar på det här. Alltså de flesta har ju åtminstone någon form av socialt medium där de pratar. Mm. Vågar man prata om det här om man inte är perfekt? Om man är så här, okej, men jag återvinner, men jag äter kött till exempel. Mm. Och jag, alltså du vet, att man vågar ändå prata om problemet och det faktum att man känner lite panik inför det, men man har inte alla svar.
Nej, jag tror att det kan vara en schysst och ärligt sätt att ta upp det. Kanske med sina läsare och följare och fråga vad de tycker. Mm. Är det här någonting du oroar dig för, eller hur löser ni det här problemet? Vad gör ni? Eller vad kanske förväntar du dig av mig som har mycket makt? Alltså jag tänker att det kan bli en rätt schysst och bra diskussion. Jag är inte så mycket för det här att man ska sätta dit någon. Jag tror bara att genom att lyfta frågan så kommer man undan det på ett sätt. Men sen så tror jag också att det är viktigt att komma ihåg hur vi människor funkar. Just när det gäller klimatet. Att vi har precis skrivit en bok vid Klimatklubben som kommer ut på Nordkraft.
Så spännande. I september. Jag älskar att ni kastade ihop den på typ vadå, en månad?
En
eller
månad, yes.
Helt sjukt.
Vi är tre stycken och vi skriver jävligt snabbt. Jag har på riktigt aldrig sett någon skriva så snabbt som Maria. Hon är helt sjuk.
Hon är väl också journalist?
Ja, hon skriver dessutom en till bok samtidigt. Du förstår.
Jaha, så där, ja.
Vad skulle jag säga nu då? Jo, men du har pratat med en del psykologer kring det här med klimatet. Och vi jobbar ju mycket med det här med människan vill ha liksom snabba belöningar. Mm. Och då kan det liksom kännas som att men jag har ju källsorterat 365 dagar om året. Jag är så jädra duktig. Mm. Så då borde ju jag rimligtvis få det här och det här och det här. Att man har liksom som en
borde
egen
valuta. Borde jag få åka till
Grankan? Ja, men precis. Man känner, ja men det är Mallis nu liksom. För att man känner att man har gjort någonting och vill belöna sig själv. Men att man måste komma ihåg, man måste sätta saker i perspektiv. Vad är det som liksom, Var är liksom den stora pucken?
Mm.
Och också inse att man funkar så. Var medveten om att man... Ja, men att man försöker rättfärdiga sitt beteende för att slippa ha konflikter i huvudet. Alltså, jag menar, om jag känner att jag är en... om jag tänker att jag identifierar mig med att vara en medveten, hållbar människa. Och sen så flyger jag till Grankan.
Mm.
Då går ju liksom mina val i clinch med så som jag ser mig själv. Och då blir det världens konflikt i huvudet. Och hjärnan tycker inte om konflikter. Och därför försöker den hitta en lösning. Och då hittar den lösningen. Men du är värd här.
Mm.
Eller valfritt argument. Så att, ja, men jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Liksom, så här, vi människor vill liksom inte superrobotar som har liksom räknat ut det här. Utan vi lär oss hela tiden. Och vi ska vara schyssta. Men också så här, som influencer tycker jag också att man kan vara ärlig med att så här, ja, jag kan bli bättre. Men också be om hjälp. För jag menar, många har ju följare som står inför... Alltså, vi sitter ju i samma båt.
Ja.
På jag samma boll. Jag tänker att vi kan ta hjälp av varandra då.
Mm.
Eftersom vi just sitter i samma båt. Men sen så tror jag att, som sagt, just den här skammen och det. Att många följare kanske tar till att försöka... Ja, men kritisera influencers just för att de når många. Och jag tror att man kan känna sig, men vad spelar det för roll vad lilla jag gör om en influencer med 1 miljon gör det här? Så då tänker de så här, jag trycker till där.
Mm.
Och jag tror, där ska man komma på det, eller komma ihåg att jag tror inte folk gör det för att vara elaka. Jag tror att de gör det för att de är stressade.
Mm.
Och rädda för klimatförändringarna. Att försöka komma ihåg det, att folk gör inte saker för att vara elaka.
Kommer vi klara det här, Emma?
Ja, det hoppas jag. Men...
men du är hoppfull.
Ja, men jag tänker ändå att det händer så pass mycket snabbt. Och det är många i Sverige och det bubblar på väldigt många olika ställen. Samtidigt tänker jag bara på Greta och den enorma impact hon har haft, eller har.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Jag önskar att hon är bara så här, hon är som Carola eller Beyoncé. Hon är bara Greta numera.
Ja, men jag tänker att det sipprar från olika håll. Och då tänker jag också så här att som individ att man kan... Eller jag jobbar mycket med det, att jag inte vill skämmas i efterhand.
Ja, men man vill vara på rätt sida av historien.
Exakt.
På något vis.
Och känna så här, men Majken och Bodhi frågar mig om 32 år eller... 10 år. Bara, vad gjorde du när vi hade chansen? För det är ju faktiskt så att vi har ett fönster som håller på att glida igen.
Mm.
Och vi vill hålla det öppet.
Mm.
Det här fönstret. Risken är att det glider igen. Så nu har vi liksom det här lilla, den här lilla fönsteröppningen. En chans då. Att förändra.
Mm.
Och den vill chansen vill jag ta.
Mm.
Och har man många följare så har man ju enorm makt. Att faktiskt göra mycket. Och inte skämmas när man får frågan om 10 år.
Mm.
Eller 5 år för den delen. Jag tänker att jag skäms asmycket för sånt som jag gjorde för 3 år sedan. Som jag kanske tycker är klimathaltande. Men man blir ju smartare liksom. Man ska vara schysst mot sig själv. Men också att tänka på att man inte ska skämmas i framtiden.
Bra. Tack för att du gör det du gör. För att du faktiskt gör någonting.
Ja, men jag gör det ju för alla, va? Ganska mycket för mina barn.
Det är snäll du är mot oss. Och tack för att du var med i podden och pratade om det här.
Ja, men du, tack för att jag fick vara med.
Ha det bra. Hej då.
Det är så. Hej då.
Så det var det. Det var mitt samtal med Emma Sund. Vad tyckte du? Alltså jag känner mig ändå ganska inspirerad och hoppfull ändå mitt i allt, även om hopplösheten också kan ta ett stryptag ibland på en. Men vad tog du med dig? Skärmdumpa gärna din poddapp, posta på Instagram stories och tagga mig på @lalinda och gärna @emmasund och berätta, fick du några insikter? Hur tänker du kring det här med klimatångesten och just det här om att influera kring klimatet? Så berätta gärna för mig. Länkarna till det vi pratade om i avsnittet hittar du i show notes på lalinda.se/87. lalinda.se/87. Tack snälla för att du har lyssnat. Ha det bra. Hej då!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.